Hej, Vendela Lundberg här. Det här är ett avsnitt av P3Ds serie om kungafamiljen. Vi har gjort 5 avsnitt och i sommar så släpper vi 2 smakprov. Prinsessan Madeleine och drottning Silvia. Hela serien hittar du exklusivt i Sveriges Radio-appen. Och trycker du på följ så missar du inte när vi släpper något nytt. Nattens mörker har ännu inte släppt greppet om gamla stans gränder när en ensam ung kvinna smyger ut genom en bakdörr från Kungliga slottet i Stockholm. Det är januari 1974. Kvinnan lämnar fotspår i snön. En lång blond peruk toppad med blommig chalett hänger över kappan som hon drar tätare omkring sig i den kyliga morgonluften. Hon kastar en blick över axeln innan hon hoppar in i en bil som kör upp bakom henne. Hasar ner i baksätet. Ser inte kvällstidningsjournalisten som står gömd i en gränd med kameran putande under rocken. Bara timmar senare har den unga kvinnan lämnat landet. Kvar på de svenska löpsedlarna står att läsa. Vem är hon? Den okända flickan som syns i sällskap med kronprinsen. Är den vackra tyskan Sveriges nya drottning? Det här är P3D om drottning Silvia av Sverige.
Jag kunde ju inte naturligtvis föreställa mig vad det innebar. Allt var ju nytt.
Via Tyskland och Brasilien till det svenska slottet.
Varför har ni larvat er så här länge?
Så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer. Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet. Att hallå, jag finns fortfarande.
En kvinna av folket som slog knockout på Sverige när hon gifte sig med kungen.
Det var en sån Silvia feber.
Den officiella förlovningen bedömd som kronan på en underbar kärlekssaga.
Ja, det var nästan hysteri.
Det sägs att världens vackraste drottning räddade och moderniserade den svenska monarkin.
Jag är inte vem som helst, utan jag är faktiskt Sveriges drottning, och då ska ni niga.
Ja, drottning Silvia sa många spännande och kontroversiella saker i sin tv-intervju.
En invandrare och mamma som stuckit ut hakan i den politiska debatten, ständigt under lupp.
Hur många gånger i veckan kan drottningen inte vara med vid läggningsdags?
Det är ett mediedriv, om jag får vara ärlig.
Men också fått smaka av kakan när historien trätt fram i ljuset.
Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?
Det här borde hon ju såklart inte ha gjort.
Jag heter Vendela Lundberg.
För drottning så tror jag Brasilien är kärlek. Silvia har ju det här vi kallar för kinga i Brasilien, här liksom med höfterna, man tar sig fram, man... Så att hon är jättebrasiliansk.
Henrik Brandao Jönsson är journalist, författare och Dagens Nyheters korre i Sydamerika.
Ja, men det var när jag flyttade till Brasilien, så då frågade jag ju runt bland alla redaktioner och kompisar och allting liksom, vad är ni intresserade, vad vill ni läsa om Brasilien? Och då är det ju, var det ju först fotboll och sen är det då favellor. Och sen var det tredje, drottning Silvia. Därför jag har träffat henne flera gånger i Brasilien och alltid varit väldigt trevlig mot mig. Men sen så blev hon ju väldigt sur på mig.
Vi ska återvända till Brasilien. Men Silvia Renates sommelats liv börjar i Tyskland. Dagen före julafton 1943 föds en liten flicka. Mitt under brinnande världskrig.
Hon föddes i Heidelberg, då var det nazarna som styrde.
lilla syster till tre bröder, dotter till brasilianskan Alice de Toledo och den stränge tyske direktören Walter Sommerlott.
Ja, mina föräldrar var stränga. Min far var tysk och mycket skulle vara ordning och det skulle vara punktlig. Han hade mycket klara linjer och min mamma hade också sina klara linjer.
Det är lite speciellt för Silvias mamma är brasilianska.
Det här är P3Ds reporter Sara Olsson.
Och Brasilien ger sig in i kriget mot Tyskland och skickar till och med trupper till Europa. Silvias morbror som är läkare, han deltar i kriget mot tyskarna. Och det här är något som är väldigt jobbigt för familjen, framförallt Silvias mamma. Men inget som man verkar prata om.
Nej, det gjorde man inte. Jag tror det är ett sätt att skydda sig. Man talar inte om det som har varit så svårt.
Silvia tillbringar i alla fall sina två första år i livet i staden Heidelberg med sin mamma och sina bröder. Där släpps inga bomber så de är relativt säkra. Men hennes pappa befinner sig i Berlin där han driver en fabrik. Och den bombas av de allierade.
Det var ju under kriget som min far förlorade allting som så många andra i Tyskland också. Och det är klart, då längtade min mamma hem till Brasilien.
När kriget är över och Nazi-Tyskland har fallit bestämmer sig familjen för att återvända till Brasilien.
De lyckas då komma med ett stort brasilianskt fartyg och reser i flera veckor över Atlanten. Tillsammans med hundratals andra tyskbrassar och judiska flyktingar och andra som vill bort från Europa.
På det soldränkta däcket står treåriga Silvia vid relingen. Spejar mot det nya hemlandets gröna palmer och den långa gyllene stranden Copacabana där hennes föräldrar träffades på 20-talet när pappa Walter, som många andra tyskar, prövade lyckan i den boomande industrinationen.
Regeringen ville ju ha mer vita människor in i Brasilien för att de var ju världens största slavkoloni och de vägrade ju, när slaveriet upphörde så vägrade de anställa de svarta.
Journalisten Henrik Brandau Jönsson.
Och då behövde man vita människor om man skulle vitna befolkningen. Så att brasilianska regeringen åkte runt i Holland, Sverige, Norge, Tyskland och erbjöd folk att komma hit. Så han kommer dit, jag tror han är 19 bast och sånt där, han vill inte bo i Tyskland. Hamnar i São Paulo som då liksom en industristad, bara brum. Och träffar då den här Toledo, drottningens mamma, som kommer då från en överklassfamilj från landsbygden. Man liksom kaffeplantage och sånt där gamla pengar.
När familjen Sommerlott återvänder efter kriget möts de av mamma Alice stora släkt.
Ja, men de kommer ju, de, i och med att Silvias mamma är överklass, hamnar de i väldigt bra och bor väldigt bra och får en väldigt fin villa i ett väldigt fina kvarter.
De flyttar in i ett stort rosa kolonialhus med vita knutar och skuggande palmer i centrala São Paulo.
Ja, men São Paulo är helt fantastisk. São Paulo på 50-talet, det är liksom vibrerande ekonomi. Folk är väldigt trevliga, väldigt goa och det är ingen stress utan man tar allting och det är alltid bra väder.
Silvias pappa Walter får jobb på stålbolaget Uddeholm. Ett av flera svenska företag som slår upp portarna i den svällande industristan.
Min mor, hon fick ju djupa depressioner efteråt.
Mamma Alice är hemmafru och lider av depressioner efter krigsåren. Till slut så mörka att hon behandlas med elchocker.
Ja, det var svårt. Då fick vi alla hjälpa till förstås.
I SVTs dokumentär Drottning Silvia, 75 år, berättar hon.
Ibland var det kortare perioder, ibland var det längre perioder. Men hon kunde till exempel inte när det var nyår och fyrverkeri. Det kunde hon inte stå ut med. Det påminde henne för mycket om bombningar och så vidare under kriget.
Trots det beskriver Silvia sin uppväxt som lycklig och varm.
Det var en väldigt lycklig tid. Det var mycket musik. Och vi var en varm och hjärtlig familj. Pappa hade en härlig humor. Så vi hade mycket skratt i familjen.
I det rosa huset leker Silvia med en liten infångad apa hon döper till Mickey. När hon inte gör läxorna från privatskolan där hon går. På både tyska och portugisiska.
Hon gick på Deutsche Schule som var konservativ. Och fick väldigt bra betyg, väldigt omtyckt elev.
Loven tillbringas på den stora släktgården. Ett kaffeplantage på landsbygden. Bland sockerrörsfält och apelsinlundar. Där leker Silvia cowboy och indian med sina 37 kusiner. Rider, kör traktor och hoppar i kaffebönor.
När man plockar kaffe så samlar man det i stora, stora, stora lador som är enormt höga.
Här hörs hon i TV4s dokumentär Drottning Silvia, hennes egen berättelse.
Och dit hoppade vi ner. Och det var väldigt kul. Och så försvann vi i kaffebönor.
Och sen så tvingas hon då åka med familjen till Tyskland, vilket hon inte tyckte var så kul.
Efter 10 år i Brasilien får pappa Walter jobb i Tyskland. Familjen flyttar tillbaka och 13-åriga Silvia sätts på flickinternat.
Ja, det var mycket att ta del av och ta in och lära sig. Det var ett stort steg, det var det. Det dröjer lite tills man har anpassat sig, tills man har förstått.
Och det är i Tyskland som Silvias liv kommer att förändras för alltid.
Och så lite om olympiska spelen i München. Det ser ut att bli rekordens olympiska spel.
Den 26 augusti 1972. Olympiastadion i västtyska München är fylld till bredden. Publiken viftar med flaggor i olika färger.
Och det verkar som olympiaden kommer att infria alla förväntningar. Olympiafeben som man hoppas på har alltså hittat hit.
Tyskland har inte arrangerat OS sedan 1936 under nazisterna. Ett mörkt kapitel man helst vill glömma. På invigningsdagen skrider de tävlande trupperna från respektive land in på arenan. 29-åriga Silvia Sommerlath, iklädd ljusblå uniform, skyndar mot sin plats.
Hon hade hand om VIP-läktaren och det var kungligheter från hela världen.
Roger Lundgren, känd som Royal Roger, är författare och kunglig expert. Han har träffat och intervjuat Silvia flera gånger.
Hon utbildade sig ju till ett tolk där i München och blev ju då handplockad till att bli OS-chef för OS-värdinnorna.
Under de 15 år som gått sedan familjen återvände från Brasilien till Tyskland har hon, utöver tyskan och portugisiskan, pluggat engelska, franska och spanska och gjort karriär som tolk.
Det var inte så att hon satt och hade drömmar att hon skulle ändå sitta med tiara på huvudet och vinka till folket. Det har hon aldrig gjort.
One day when I left my apartment, the door next opened and a girl came out and said, "My name is Silvia Sommerlath."
Via en granne får hon jobb som chefsvärdinna under OS. I TV4s dokumentär Drottning Silvia, hennes egen berättelse, berättar grannen.
We all loved her because a good character, helpful, a perfect hostess. And we said, Silvia, you are like a queen.
Det var en mycket märklig upplevelse därför. Det var i München, det var olympiska spel, det var mycket folk.
På invigningsdagen i augusti 72 skyndar Silvia ner för VIP-läktaren mot sin plats.
Plötsligt märkte jag att någon tittade på mig.
Plötsligt stannar Silvia till. Vänder sig långsamt om.
När jag vände mig så var det någon som tittade med kikare på mig.
Silvia stirrar rakt in i 2 glasförsedda gluggar.
Och det tyckte jag var väldigt roligt.
Bakom dem syns ett stort leende som sitter på på en man klädd i blå och gul kostym.
Och det var ju då den svenska kronprinsen.
Kronprins Carl Gustav, 26 år gammal och Sveriges blivande kung, bjuder ut den 3 år äldre OS-värdinnan på middag.
Det kan man ju inte säga nej till. Kronprinsen som han var då var ju en av Europas absolut mest eftertraktade och väldigt stilig ungkar.
Jag såg ju honom inte som en kung. Jag såg honom som han var. En mycket trevlig person med glimt i ögat. Han var ju rolig.
Nattklubben Bar Kinky i München. Orkestern spelar populära danslåtar. Sålet stiger bland borden.
Det blir en lyckad första dejt. Carl Gustav och Silvia går vidare till nattklubben Kinky.
Ingenting tycks störa de två ungdomarna vid ett av hörnborden. De är upptagna av varandra.
Vid ett bord i hörnet av lokalen, bland drinkglas och buteljer, fångas de på en första bild tillsammans.
Svenske kronprinsen Carl Gustav ser ofta och djupt in i OS-värdinnan Silvia Sommerlats mörkbruna ögon. Det är kvällen då deras kärlekssaga börjar.
Kungen blev ju förälskad vid första ögonkastet. Jag är inte säker på att drottningen blev det. Naturligtvis förstod hon ju också att den här mannen kommer med ett bagage, nämligen ett helt land.
Ett år senare, en varm julidag, svänger en liten blå nerkabbad Porsche in på en bensinmack i Borgholm på Öland. Bakom ratten och ett par pilotbrillor sitter en solbränd kronprins Carl Gustav. Bredvid honom en okänd kvinna. Hon fixar med sitt långa mörka hår i backspegeln medan prinsen tankar. Vad de inte vet är att en bit bort väntar en fotograf som zoomar in paret med sitt objektiv. Bilden publiceras i hela världen.
Svenska medier har ju fått nys om att han har träffat någon och man spekulerar väldigt mycket i vem kan det här vara.
Åsa Lindeborg är författare, journalist och historiker. 2025 kom hennes bok om kungen, Tjabo.
Det var ju ett kungahus som var väldigt fattigt på kvinnor.
Sverige har inte haft en drottning sedan kung Gustav den VI Adolfs fru Louise Mountbatten dog 1965. Och intresset för kronprinsens nya flicka är stort.
Det är en väldigt katt- och råttalek.
Under året som gått sedan första dejten på OS i München håller Silvia och Carl Gustav kontakten via brev och telefon. De träffas i hemlighet runt om i Europa. Och Silvia reser till Sverige förklädd i blonda peruker, skelett och stora solglasögon. Det sägs att hon till och med använder dubbelgångare för att undvika fotografernas blixtar.
Sen när man avslöjar att voilà, hon finns och här är hon, så beskrivs hon som ett under av skönhet. Och hon är så intelligent och hon pratar så många språk och hon är så belevad och hon är så bildad.
I media beskrivs den mystiska Silvia som en vacker brunett med sammetsögon och snygg figur. Hon är allmänbildad med språkkunskaper utöver det vanliga.
Hon är mörk, vän, välfostrad.
En modern, självständig kvinna med humor som klär sig i jeans. Lugn, behärskad, naturlig, osminkad. Inte alls som kungens andra flickor.
Det var ju rubriker ständigt på hans nya glitter och fjällor och tjejer. Och han kopplades ihop med kvinnor som man kunde se i nakenpressen. Och så där. Vad som är sant och vad som är falskt, det där, det vet ju bara han och dem. Men det var så det skrevs. Och sen så kommer då den här klassiska skönheten. Hårt hållen av pappan. Hon fick inte vara ute lika länge som sina jämnåriga kompisar. Hon fick inte gå på stranden utan att en brorsa var med.
Och sen hade jag 3 bröder som också försökte att uppfostra mig. Det var väldigt besvärligt.
I SVTs intervjuprogram Snacks berättar Silvia.
Och de var väldigt stränga. Så
till exempel när jag var bjuden på, idag ska man säga disco, alltså, så var det alltid någon av mina bröder som var med mig.
Men det finns ett problem. Silvia Sommerlath är inte bara 3 år äldre än kungen.
Det var ju många som tyckte var väldigt konstigt. Det passas inte.
Hon är dessutom ofrälse.
Om kungen hade presenterat Silvia Sommerlath för sin gamle farfar så hade de ju aldrig fått giftas under hans livstid.
Hovexperten Roger Lundgren.
Därför att han tyckte inte att kvinnor utan kungligt blod skulle in i kungahuset.
Sveriges regerande kung, Gustav den 6:e Adolf, har en konservativ syn på giftermål med icke-kungliga.
Även om hon kom från en överklassfamilj måste man ju säga, så var hon ju ändå klassificerad som en vanlig kvinna. Tillhörde liksom det vanliga folket. Det här gjorde också att Carl Gustav fick smyga med Silvia för sin farfar.
Kronprinsens vänner hjälper till att gömma Silvia när hon kommer på besök iklädd sin blonda peruk. Trots att journalisterna vid det här laget börjar känna igen hennes förklädnad.
En gång då var jag på flygplatsen i Hamburg och då, det var en fråga jag skulle ställa, jag vet inte. Och så svara, men jag håller inte samma lat, fast jag hade peruk på mig. Så då märkte jag att det hjälpte inte så mycket egentligen.
Konung Gustav den 6:e Adolf har idag klockan 20:35 lugnt och stilla avlidit.
I september 73 dör kungen. 27-åriga Carl Gustav tar över tronen.
Är det kungen? Ra! Ra! Ra!
Utanför Silvias lilla etta med kokvrå i Innsbruck, där hon arbetar med förberedelserna inför nästa vinter-OS, flockas journalister. Är hon Sveriges blivande drottning?
En stor del av den tyska pressen har sedan dess troget följt romansen med gemensam vintersemester.
Nyfikna reportrar följer Silvia hack i häl med sina kameror. De dyker upp i skidbackarna när hon och kungen firar nyår i Alperna, på solsemester vid Medelhavet. I Innsbrucks gränder där Silvia går omvägar till kontoret.
Inför årets vinter-OS i Innsbruck var man här säker på att nu måste förlovningen komma.
Men tiden går och journalisterna får inga svar på sina frågor.
Medierna var ju övertygade vid flera tillfällen att det här är slut.
Varför tar det sån tid? Är Silvia steril? Har kungen svårt att bestämma sig?
Vid ett par tillfällen så var skriverierna så stora och man framförallt att hon har inte varit i landet på väldigt länge. Det är nog slut. Och då tycker jag det är ganska intressant att i båda de tillfällena så kontaktar Silvia själv svenska veckotidningar och ger intervjuer. Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå. Jag finns fortfarande.
I intervjuer med svenska tidningar säger Silvia att hon hoppas att hon och kungen kommer träffas igen.
Ja, Silvia gör en del intervjuer med svenska tidningar vid den här tiden, vilket är ganska ovanligt för någon som dejtar någon i kungafamiljen.
P3Ds reporter Sara Olsson.
Och när hon får frågan så säger hon att det skulle vara trevligt att bli drottning. Men hon är väldigt tydlig med att hon gärna vill behålla sitt privatliv för sig själv. Och hon funderar kring att det säkert går att leva 2 liv och förbli sin personlighet trogen, även som drottning då.
Hemma i Sverige har den nytillträdde kungen sina egna bryderier.
Kungen har själv berättat för mig när jag intervjuade honom att hans mamma, prinsessan Sibylla, som också var tyska, hon hade det oerhört jobbigt i Sverige på grund av att hennes pappa, som var hertig av Sachsen-Coburg-Gotha, han var pronazist och verkligen en sån här ambassadör för Hitler. Vilket gjorde att hans dotter, som då bodde i Sverige, hon fick lida oerhört mycket.
Enligt hovexperten Roger Lundgren oroar sig Carl Gustav för att Silvia ska behöva gå samma öde som hans mamma
till mötes.
Kungen kände det att okej, ska jag nu dra in den här kvinnan jag älskar med samma, inte kungliga, men samma tyska bakgrund som min mamma in i det här? Tänk om historien återupprepar sig.
Medveten om Tysklands mörka historia frågar en svensk journalist Silvias pappa.
Vad gjorde du under kriget? Det är den frågan som alla tyskar måste kunna svara på. Och då fick vi höra att hennes föräldrar var absolut inte nazister. De hade haft en leksaksfabrik. Och det där var en försäkran som svenska folket fick.
Och där stannar frågan för den här gången.
Och så inrikes igen. I den nya författningen ingår ett grundlagsfästande av parlamentarismen, vilket är ett stort steg mot republik. Och sen är det bara ett penndrag.
Samtidigt är hela den svenska monarkin i gungning.
Ja, det sa statsminister Olof Palme på den socialdemokratiska partiet.
Det är 70-tal. En vänstervåg sveper genom landet. Och det blåser republikanska vindar.
Monarkin var uträknad. Fullständigt uträknad. Det skulle bli republik i Sverige.
Men så händer något som ska få tyst på mediernas spekulationer och republikanernas höga röster.
Det var glädje på Stockholms slott idag när kung Carl Gustav och Silvia Sommerlath mötte pressen.
Presskonferensen... I mars 1976, nästan 4 år efter det första mötet på OS-stadion i München, sjunker Silvia ner i en grön soffa bredvid kung Carl Gustav på Stockholms slott. Framför hundratals journalister.
Varför har ni larvat er så här länge?
Silvia är klädd i vit klänning och håller en bukett rosor och prästkragar i händerna.
Jag är mycket lycklig att är i Sverige. Och jag hoppas att... Kan du hjälpa mig?
Nej, nu får du klara av det här, så jag tycker.
Det är ju klassiska bilder.
Författaren och historikern Åsa Linderborg.
Man hör hur Silvia, och man ser henne hur hon viskar i kungens öra att jag älskar dig, viskar hon. Hon är oerhört glad och strålar.
Lite svårt att tala svenska. Därför jag har inte lärare. Jag har only.
Endast.
Endast. Kungen att lära dig.
Hon slog en knockout på hela Sverige när hon kom hit.
Den officiella förlovningen bedöms som kronan på en underbar kärlekssaga. Man talar i fetaste stilar om sagodrottning och sagobröllop.
De som var väldigt högljudda demonstranter mot monarkin som institution, de förstod ju det att nej men det här har vi ju ingen chans. Där satt den nya moderna monarkin i Sverige.
Silvia-effekten verkar ha fått vinden i republikanernas segel att mojna. I alla fall för ett tag. I en tv-sänd gala på Kungliga Operan tillägnad kungen och Sveriges blivande drottning framför ABBA sin nya låt Dancing Queen för paret. Dagen efter råder bröllopsyra i Stockholm. Silvia skrider in i storkyrkan, klädd i elfenbensvit, enkel stilren klänning från Dior med långt släp. Hon går rakryggad, lite stel, håller huvudet stilla för att inte kamediademet i guld och pärlor med en instucken myrtenkvist som bärs enligt tradition ska trilla av. Ceremonin ses av över 500 miljoner människor.
Det sägs att fler västtyskar hade sett det svenska bröllopet på tv än månlandningen då några år tidigare. Och hela Sverige satt ju såklart bänkade framför tvn.
Inför Gud den allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Silvia Renate Sommerlath, Vill du hava denne Carl Gustav Folke Hubertus till din äkta man och älska honom i nöd och lust?
Ja.
Bröllopet är historiskt. Silvia är den första icke-kungliga som blir drottning i Sverige på över 400 år.
Så nu tar Silvia ringen och därmed är hon alltså drottning Silvia av Sverige.
Men det var verkligen ett sagobröllop.
På väg ut ur kyrkan kysser kungen Silvia. Den enda kyss som någonsin fastnat på bild.
Så vitt jag vet så finns det bara en enda bild, och det är den som Expressen satte på sin etta med ordet kyssen.
Jenny Alexandersson är hovexpert på Aftonbladet och har jobbat med kunglig bevakning i över 20 år.
Kungaparet har ju varit extremt försiktiga med ömhetsbetygelser i det offentliga. Kysser varandra, det gör man inte på gatan. Kärlek visar man inte öppet.
Längs kortersvägen genom Stockholm har hundratusentals finklädda människor samlats för att få en skymt av årets kärlekspar.
Kära.
Två flygplan formar ett lite snett hjärta av rökstrimmor över himlen när kungen stämmer upp i tal.
Första. Bra. Nu vill min hustru, Sveriges nya drottning, och jag tacka er allesammans. Vi känner en stor värme som strålar mot oss. Och vi känner det alldeles underbart. Jag talar för min fru.
Jag tror det är svårt för folk idag att förstå det. Men det var en sån Silvia-feber. Ja, det var nästan hysteri.
Drottningens ansikte pryder veckopressens omslag nästan dagligen.
Ja, alltså man skriver att det här är inte bara att hon är vacker, hon är världens vackraste kvinna. Och hon är oerhört bildad och oerhört språkkunnig.
I en SIFO-undersökning utnämns hon till Sveriges populäraste kvinna.
Det måste naturligtvis både vara väldigt fantastiskt att bli så välkomnad och beskriven på det viset. Men också en börda, tänker jag, när åren går att leva upp till det här.
Silvia flyttar in med kungen i en 500 kvadratmeter stor våning på Stockholms slott.
Jag kunde ju inte naturligtvis föreställa mig vad det innebar.
Hon hörs i TV4s dokumentär Familjen Bernadotte.
Gå in i det nya livet och att jag skulle kunna hjälpa honom och ville bara göra det bästa. Allt var ju nytt.
Hon fick ju kämpa, för hovet var ju en jättemanlig miljö på den där tiden. De kvinnliga kungligheterna var egentligen bara ett ornament, och så hade det alltid varit.
Den nya drottningen som lämnat sin karriär i Tyskland vill inte bli någon hemmafru i lyxförpackning. Hon vill jobba.
Det första hon frågade efter var att hon ville ha en skrivmaskin. Alla bara funderade, men varför ska drottningen ha en skrivmaskin? Vad är det för några konstigheter? Liksom? Hon fick liksom sätta ner foten där och visa att nej, men nu är det nya tider här.
Många gånger frågade jag om bråd. Och då var det väldigt ofta att man sa till mig som drottning önskar. Och det var ju inte mycket hjälp.
Silvia får till slut en egen skrivmaskin och ett arbetsrum. Med siden, tapeter och rosa stoppade möbler. Hon anställer en egen stab av kvinnor, många av dem sjuksköterskor, eftersom de kan hantera alla möjliga situationer.
Man kan säga att Silvia på många sätt moderniserade hovet i den meningen att hon visade att här kommer en kvinna som vill arbeta.
Journalisten och historikern Åsa Linderborg.
Men hon gav ju kungahuset också en ny gammaldags aura, kan man säga.
När kungen tillträdde avskaffade han hovnigningen, som han tyckte var ett gammaldags påhitt. Men Silvia återinför den.
Här går det ju bara att spekulera, men jag tänker att just för att hon är ofrälse så måste hon visa att mig ska ni ha respekt för. Jag är inte vem som helst, utan jag är faktiskt Sveriges drottning, och då ska ni niga.
Det är klart man känner sig för, alltså, var är min plats och vad ska jag vara och vad ska jag göra? Blir det bra, blir det rätt?
Ett nytt liv tar sin början. En vanlig kvinna ska passas in på slottet. Dagarna fylls av audienser, kommunvisiter, Eriksgator och statsbesök. Alltid med ett leende i fokus för kamerorna.
Vad vet ni om det svenska samhället egentligen?
Well, I know what I read in the newspapers and now I'm going to experience it.
Jeansen och det utsläppta håret ska bytas mot raka, strikta dräkter och hattar till vardags. Tiaror, serafimerband och galaklänningar till fest. Den ordningsamma Silvia för dagbok över när hon använt vilken klänning för att inte råka ha samma nästa år igen. På sin första Nobelmiddag sitter hon klädd i en glittrande kreation och ser förvånat på medan pristagaren i fysik lutar sig över och smakar på såsen från hennes tallrik.
Och det är klart att språket spelar en stor roll och det vill jag så gärna.
Ensam i det nya landet, långt borta från sin familj, kämpar hon med att lära sig svenska, som trots hennes utlovade språkbegåvning verkar svårt.
Men när man är 32 så kanske är det lite svårare att lära sig ett nytt språk.
Hon skulle sätta sig in i allting i ett väldigt högt tempo. Det tillsammans med officiella plikter. De åkte tidigt på ett statsbesök till Nederländerna och samtidigt är det så här, när kommer tronarvingen? När kommer det ett barn?
Skulle äktenskapet mellan Karl den 16 Gustav och Silvia bli barnlöst, då betyder det att den svenska kungafamiljen dör ut och att monarkin i Sverige upphör.
Drygt ett år efter bröllopet får Silvia nytta av en av sina gamla blonda peruker igen. När hon höggravid åker mot en nyrenoverad bebissal på Karolinska sjukhuset i Stockholm. Rummet brukar delas av 16 nyförlösta kvinnor, men Silvia får det för sig själv.
Riksmarskalkämbetet har glädjen meddela att hennes majestät drottningen torsdagen den 14 juli klockan 21.45 nedkom med en dotter. Såväl moder som barn befinner sig väl.
Under en presskonferens där nyheten om nyfödda prinsessan Victoria tillkännages lyckas en journalist fotografera Silvias journal som ligger uppslagen på bordet. Den läcker ut i pressen.
Ja, den här journalen publiceras i Expressen och där kan man följa Silvias vikt och värden och olika kurvor. Det står att journalen berättar historien om en i stort sett normal graviditet men också en onormalt stor medicinsk uppmärksamhet. Man kan se att Silvia hela tiden har gått till en specialistläkare och det står också vilka mediciner hon fått, till exempel då ett laxermedel.
Två år senare föds prins Carl Philip. Den här gången i ett specialinrätt rum på slottet för att slippa de envetna kamerorna.
Och sen då när de i tätt följd fick tre barn och säkrade tronföljden så blev det ju liksom att den här populariteten runt omkring henne och intresset för kungafamiljen, det bara stärktes.
Nu till köksregionerna på Drottningholms slott.
Familjen flyttar från Gamla stan närmare naturen ut till Drottningholm.
Här pågår familjens arbete med julkorven.
I SVTs Året med kungafamiljen står de alla samlade i det stora köket och stoppar korv inför jul.
Prins Carl Philip är maskinist vid assistenten. Kronprinsessan Victoria och prinsessan Madeleine har andra uppdrag.
Tycker du om din lilla julkorv, Madeleine?
Ja. Silvia önskar att barnen ska få en vanlig uppfostran. Hur vanlig den nu kan bli när förstfödda Victoria en dag kommer ta över som regerande drottning. Riksdagen har ändrat successionsordningen och gjort kvinnlig tronföljd möjlig. Något som både kungen och Silvia är emot.
Framförallt Silvia säger att hon tycker att det är konstigt att det äldsta barnet Victoria ska ta över kronan. Det är inte lätt för en kvinna att ha det arbetet och hur ska hon kunna ha barn och vara regerande drottning och så vidare. Hon tycker att det ska vara en man där på tronen.
Konflikten mellan att vara drottning och mamma är något som Silvia själv kämpar med.
Många gånger i veckan kan drottningen inte vara med vid läggningsdags. Är det varenda kväll eller?
Det har varit nu ganska ofta. Det har varit fem dagar i veckan eller så. Tack Victoria. Tack så mycket. Och det är just nu mycket känsligt.
Silvia som deklarerade att hon ville arbeta, hon vill inte det längre utan nu vill hon vara hemma med barnen.
Och då frågade jag Carl-Philip Nylin vad jag skulle göra då den dagen. Så berättade jag att jag som alla andra föräldrar måste lämna hemmet nu för att arbeta som jag sa. Och då tittade han och sa, ni bara arbetar och arbetar, när ska du arbeta med mig?
Hon är ju också på svenska kvinnor som har barn. Att barn inte ska gå så länge på dagis. Hon tycker att dagis är ett nödvändigt ont. Och själv har ju kungaparet haft stor stab av personal som har hjälpt till.
Drottningen får inget gehör för sina önskemål att vara hemma mer. De kungliga plikterna kallar. Samtidigt får kungafamiljen tillökning igen.
När vi pratar om kungafamiljen så säger vi att kungaparet har tre barn. Men det har ju faktiskt i praktiken varit fyra barn som har bott där.
Patrick Sommerlaut, Silvias brorson, flyttar från Tyskland in på Drottningholm som 15-åring efter att hans föräldrar skilt sig.
Patrick Sommerlaut är ju en jätteviktig person för drottningen och för hennes och för kungen och de tre barnen därför att han har ju varit med dem hela tiden.
Han blir som en äldre bror för kungabarnen.
Och har väl också gjort misstag som då har återspeglat sig liksom gentemot kungafamiljen som nu har varit väldigt tufft för dem.
Första gången han skapar rubriker är när han som 22-åring polisanmäls för att ha misshandlat en gammal gymnasiekompis på Stureplanskrogen East. Tre månader senare grips han efter att ha gjort inbrott i en underklädesaffär där han och några vänner slagit sönder skyltfönstret och snott växelkassan. Han döms till 2 års villkorlig fängelsedom.
Men det här kommenterar ju Silvia bara med att man ska inte jaga den här pojken. Hon kallar det för bussträck.
Det är inte sista gången Patrick Sommerlaut drar mediernas blickar till sig. Silvia däremot försvinner från damtidningarnas framsidor.
Prinsen har fått sin prinsessa. Hela landet jublar och hela världen ser på. Ett pampigare bröllop har väl knappast firats någonsin och ett liknande lysande skådespel kommer aldrig mer att rullas upp för världen.
Silvia får konkurrens av Lady Diana.
En ny, yngre kvinna av folket har svept in i det brittiska kungahuset och tagit världen med storm.
Och det är betydligt mer drama liksom, i Storbritannien än det är i Sverige. Och Diana går till att bli en fashionista. Och det har ju Silvia faktiskt aldrig varit.
Silvia framstår som tråkig i jämförelse med Englands drama queen. Plötsligt hånas världens vackraste drottning för sina tyska bruna kläder, fula hattar och för sin dåliga svenska.
Vilket språk använder kungafamiljen hemma?
Vi talar svenska hemma.
Och att drottningen är svensk, det ska vi nu bevisa i Snacks eget Sverige-test.
I SVTs program Snacks får Silvia frågor om hon kan namnen på olika profiler från svenska kända tv-program.
Får vi säga hur många drottningen klarar?
Oj, det
första.
Nu blir han ledsen, men jag kan inte svara på det.
Drottningen kan inte en enda.
Den här prov, den klarar inte jag.
Vi ger en skytte.
Och då kommer ju det här in då att hon kan inte prata svenska och hon har fula kläder. Och jobbar hon så mycket egentligen och titta här vad de har semester. Och det är plötsligt fritt fram nu att göra sig lite lust över Silvia. Och då börjar veckopressen som i åratal har skrivit om att hon är så vacker och så vacker, då börjar man, har hon möjligtvis inte skönhet att operera sig?
När Silvia fyller 50 började tisslas och tasslas om att det ser ut som att hon varit i Brasilien och lagt sig under kniven.
För att Brasilien är världsbäst på plastikkirurgi. Och det går rykte om att hennes plastikkirurg var Ivo Pitangui, som var liksom plastikkirurgins Pelé.
Journalisten Henrik Brandao Jönsson.
Han har då även en ö i den brasilianska skärgården utanför Rio. Så att om man då har opererats på hans klinik i stadsdelen Botafogo i Rio, så kan man senare flyga i ett litet plan till den här lilla ön. Och där kan man sitta liksom, där finns ju inga paparazzi som ser liksom blåtirorna under ögonen och ärren och allt det där som ska läkas.
Journalister skickar foton till plastikexperter i Danmark som bekräftar att Silvia troligen lyft både haka, panna och kinder.
Det här får ganska mycket uppmärksamhet under flera år, och i ett satirprogram på norska NRK så liknar Silvia vid Batman-skurken Jokern.
Ganska förnedrande tror jag nog att det är faktiskt.
Jag frågade nyss vilket som är det bästa, det roligaste med att vara drottning. Vilket är då det värsta om vi vänder på steken?
Oj då. Det är en maktlöshet man känner ibland gentemot pressen till exempel.
Det är några som säger att hon ska tåla det. Vilka rättigheter har jag då?
Ja, beskriv själv. Vad tycker drottningen att gränsen ska gå någonstans?
Gränsen ska gå där sanningen finns. Där fakta finns.
Silvia är kritisk till hur hon och kungafamiljen jagas och framställs i medierna. Samtidigt börjar kvällstidningarna rapportera om att kungen syns allt mer ute i Stockholms nattliv.
Och Silvia, hon sitter hemma och det är vad hon vill, och hon tycker om att sitta och läsa och sådär. Hon vill vara med barnen. Medan kungen, han börjar bli en glad man på stan igen.
Det spekuleras i hur det egentligen står till i det kungliga äktenskapet.
De började prata om att de skulle representera mer var och en för sig.
Snart ska Silvia själv träda in i en ny drottningroll. Några veckor innan julen 95 samlas 26 av världens first ladies i Paris. Jordaniens drottning är på plats, Naina Jeltsin, Frankrikes presidentfru och Islands kvinnliga president. FN-organet UNESCO arrangerar mötet. Ur publiken reser sig en kvinna. Det mörka håret är luftigt fönat. Hon går med bestämda steg mot ett podie längst fram i rummet. Sveriges drottning Silvia har handsvett. Hon harklar sig. När hon tar till orda börjar kvinnorna i publiken att skruva på sig. Drottning Silvia berättar att barnporrfilm är det värsta hon sett.
Den här frågan är på tapeten i Sverige vid den här tiden efter att polisen precis har nystat upp två stora barnpornografihärvor.
På 90-talet är det förbjudet att sprida och sälja barnpornografiskt material i Sverige, men tillåtet att inneha för eget bruk. P3Ds reporter Sara Olsson.
Det är flera barnrättsorganisationer som är på det här, och de tar kontakt med Silvia och visar en video från den så kallade Huddingehärvan som hon blir väldigt påverkad av.
Det var det värsta jag sett. Och det var för mig en chock i det fina Sverige att vi hade sånt.
Innan kungen tillträdde ändrades monarkins roll i Sverige genom den så kallade Torekovskompromissen, som tog bort statschefens politiska makt. Sedan dess anses det olämpligt att kungen eller kungafamiljen uttalar sig i politiska frågor.
Drottningen, hon har alltid legat mycket lågt tills nu.
Trots det lobbar och jobbar Silvia för en omgående ändring av Sveriges grundlag.
Hon har bestämt sig för en sak. Hon tänker säga sitt om vad hon tycker om svenska politiker som inte kommer till skott och kommer åt de här problemen.
I SVT sitter hon i blommig klänning med puffärmar och kritiserar politikernas slapphet i frågan.
Jag vet att det här är en oerhört känslig fråga.
Men det har ju blivit en karusell som snurrar fortare och fortare. Och i vakuum inuti sitter barnet. Men är det inte så att man är rädd lite att ta upp en het potatis? Det kan väl inte vara så svårt.
Drottningens nyfunna engagemang väcker känslor.
Ja, drottning Silvia sa många spännande och kontroversiella saker i sin tv-intervju igår. Hon tycker till exempel att svenska tidningar bör publicera namn och bild på pedofiler som åker fast så att andra som känner en lockelse att förgripa sig på barn sexuellt vet vad de riskerar.
Kritikerna menar att en lagstiftning mot innehav av barnporr krockar med yttrandefrihetslagen.
Mot kravet på en kriminalisering av innehav står en del jurister som menar att en sån lag allvarligt skulle inskränka våra grundlagsfästa rättigheter.
Och att en kunglighet ska vara neutral, utan starka åsikter.
Det var liksom många politiker som tyckte att nej, men nu får nog drottningen ta och tagga ner här lite grann för att det kan bli politiskt farligt.
Kungahuset ska inte engagera sig på det här viset. Hur reagerar drottningen då?
Jag undrar ibland om de har satt in sig i problematiken då. Att jag ser det ju bara som en ren humanitär fråga. Jag skulle aldrig försöka att lägga mig i en politisk fråga. Det har man sett aldrig gjort i den kungliga familjen och jag skulle inte göra det heller.
Men det gör hon. 1999 vinner drottningens sida. Det blir förbjudet att inneha barnpornografi i Sverige. Det här är inte den enda fråga Silvia kommer att uttrycka sin åsikt om genom åren.
Hon hoppas att nästa amerikanska president, som hon säger, inser nödvändigheten av att ratificera barnkonventionen.
På besök i USA kritiserar hon att landet inte antagit barnkonventionen.
När hon får frågan om hur hon ser på situationen för gömda flyktingbarn säger drottningen efter viss tvekan att hon hellre diskuterar problemet direkt med ansvariga politiker.
Hon retar gallfeber på den svenska kvinnorörelsen när hon i en intervju med Amelia Adamo får frågor om abort och feminism.
Hon vill inte döma de som gör abort, men hon skulle själv aldrig göra abort. Eller när hon får frågan vad hon anser om feminismen, hon svarar jag tycker man ska vara feminin. Skilsmässa är ju hon ju djupt emot. Och jag tycker att det är intressant att vi har ett kungapar som är i vissa frågor oerhört omodernt. I ett land som är då fruktansvärt modernt.
Men Silvia hyllas också för sitt engagemang i olika frågor. TV4.
Intresset för det svenska kungahuset blir bara större och större och en av anledningarna är drottning Silvias öppna sätt och engagemang i olika samhällsfrågor.
Please welcome my mother, Queen Silvia of Sweden.
Hon tar strid mot droger för personer med funktionsnedsättning.
It's so wonderful to be here in New York. And I...
Och grundar organisationen World Childhood Foundation, som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp mot barn över hela världen.
Let us join hands and give children our love. God bless you all.
I början av 90-talet, när Silvias pappa dör, flyttar hennes mamma till Sverige och Drottningholm. Hon lider av den obotliga demenssjukdomen Alzheimer.
Väldigt, väldigt tuff, måste jag säga. Det är att leva med, ska vi säga, med den sjukdom, vara glad utåt när man gråter inåt.
Mammans sjukdom får Silvia att starta stiftelsen Silvia Hemmet, som arbetar med utbildning om demensvård.
Ja, alltså det finns egentligen inte beskrivet någonstans vad en drottning ska göra och inte göra. Det är lite som de här first ladies i USA. Man gör rollen till någonting själv.
Journalisten Ingrid Törnqvist följer Silvia i ett år bakom kulisserna på jobbet under arbetet med boken Yrke, drottning.
Och så står det makten och möjligheterna i undertiteln. Och där hörde jag då via presschefen att hon inte gillade det ordet makten, för att hon menar att vi har ju ingen makt. Och det kan man ju tycka att de inte har någon partipolitisk eller politisk makt, men de har ju en väldigt stor makt som kända personer. Som varumärken, och det är ju det hon använder hela tiden också för att skapa uppmärksamhet kring de här frågorna som hon vill driva.
Ingrid följer med in i styrelserummen, på insamlingsgalor och på resa med organisationen Childhood.
Och då var det en kvinna som var med där i styrelsen som stod lite efteråt och pratade. Och då frågade jag henne då vad drottningen betydde för den här organisationen. Och den här kvinnan, hon blev helt så här lyrisk. Och så här, åh, drottningen, hon är en ängel, i hela världens ängel. Och så kom drottningen fram till mig och så sa hon så här, write that down. Och så skrattade hon och så gick de ut därifrån. Jag tyckte det var ganska kul. Lite självdistans där. Hon har mycket humor faktiskt.
Egentligen behöver drottningen inte jobba med något annat än att representera Sverige.
Och det är hon som styr de här organisationerna, och det tyckte jag var intressant att se. Det är inte så att hon bara är hedersordförande och sådär, utan hon är verkligen den som bestämmer.
Ändå beskrivs hon som hårt arbetande.
Hon är igång hela tiden, hon skickar sms på nätterna. Hon kräver hela tiden också att hennes medarbetare ska se till att hennes initiativ blir verklighet och att det händer mycket hela tiden. Och så gäller det då också det här att man inte får göra några misstag eller det blir någon skandal. För då är det inte bara deras eget problem, utan då är det ju hela monarkin som står på spel.
När seklet går över i ett nytt millennium firar Silvia med fest på slottet. Bakom sig lämnar hon decenniet där hon blev barnens och de äldres drottning. Det nya århundradet kommer bjuda på prövningar och överraskningar.
Vi ska fortsätta prata om den bok som skapat rubriker redan innan den släpps.
2010 ska bli ett riktigt skitår för kungafamiljen.
Det är ett mediedriv, om jag får vara ärlig.
Så här kommer Silvia senare sammanfatta det.
Det är oerhört sårande. Det är en situation när man är totalt maktlös. Det är alltid någon annan som har sista ordet.
I det som anses kontroversiellt i boken påstås bland annat att kungen med vänner besökt privata fester och klubbar i Stockholm i lokaler som enligt uppgifter till författarna innehafts av brottslingar.
I boken Den motvilliga monarken berättar flera anonyma källor om kungens påstådda kaffeflickor, nattklubbsbesök och otrohet.
Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället.
Det är ett tungt år för kungafamiljen. Men värre ska det bli. Bara veckor efter att boken släppts riktas strålkastarljuset mot Silvia.
Hej och välkomna till Kalla fakta. Drottning Silvia kommenterade i våras för första gången uppgiften om att hennes pappa Walter Sommelet var medlem i det tyska nazistpartiet.
Redan 8 år tidigare grävde tidningen Arbetaren i de tyska krigsarkiven.
Då hittar en journalist ett medlemskort till det tyska nazistpartiet med Silvias bortgångne pappa Walter Sommelats namn på. Och grejen är ju då att redan på 70-talet innan bröllopet mellan Silvia och kungen så frågade ju en svensk journalist om Walter var medlem i nazistpartiet. Men han sa ju då att han inte var det.
Nyheten får viss spridning.
Men Silvia väljer att inte säga något om det här. Hon varken dementerar eller går ut och fördömer nazismen.
Hovets presschef Elisabeth Tarras Wahlberg säger till P4-programmet Efter 3 att drottning Silvia inte ser anledningen att kommentera uppgifterna eftersom hennes pappa aldrig har varit en del av det svenska kungahuset.
Då ska vi se.
En reporter på Sveriges Radios satirprogram, Pippi Rull, tar saken i egna händer.
Står tillsammans med drottningen här på Norra Latin i Stockholm.
Pippi Rull-redaktionen tycker att drottningen kommer undan lite för lätt. Att kungafamiljen liksom inte kan skylla på att det här är en privat sak när de finansieras av svenska folket. Så deras reporter dyker upp på ett seminarium om vård i livets slutskede där drottningen är hedersgäst.
Det är såklart viktigt med värdig vård, att de hålls rena och slipper stå i kö till duschen och sådär, eller vad säger drottningen?
Ja, det är naturligtvis väldigt viktigt också.
och han liksom pepprar henne med frågor som innehåller referenser till nazism och koncentrationsläger.
Och att det inte blir stressigt heller, för nu verkar det vara full gas hela tiden sådär.
Drottningen svarar snällt till en början, men sen blir hon arg.
Ja, men då är det bra, för då blir det inga koncentrationslägersvårigheter heller.
Nu förstår jag inte din fråga, måste jag säga. Får jag läsa vad du skrev där?
Hon är fortfarande Sveriges mest populära kvinna. På delad första plats med Vänsterpartiets Gudrun Schyman.
Drottningens far, hur var hans relation till nationalsocialismen?
Men 8 år efter arbetarens avslöjande tar Silvia plötsligt bladet från munnen.
Det var ett maskineri, eller hur? Så att han var ju inte politiskt aktiv, han var inte soldat.
I TV4s dokumentärserie Familjen Bernadotte svarar drottningen för första gången på frågor om sin pappas nazistkopplingar.
Och gick man emot? Då var man emot hela maskineriet.
Hon sitter nära kameran, klädd i lila dräkt, diskret sminkad, allvarlig och lite sorgsen.
Han hade en fabrik för elektriska saker som jag tror han gjorde. Det var barn elektriska tåg och det var hårtork, tror jag.
Ja, vad tillverkar de, fick hon frågan. Ja, leksaker och membran till gasmasken. Nej du, det tillverkade man inte i Tyskland på 40-talet.
En som ser programmet är journalisten Henrik Brandau Jönsson.
Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med? Så vi börjar ju gräva i det.
Tillsammans med reporten Mats Deland och Kalla Faktas redaktör Johan Åsard börjar han söka efter svar om drottningens pappa.
Och ikväll kan vi avslöja nya graverande uppgifter om drottningens pappa och hans nazistiska förflutna.
Hösten 2010 sänder TV4s Kalla Fakta 2 avsnitt med titeln Sanningen om Sommerlat.
Och det är då vi får reda på att han ariserar en fabrik i Tyskland. Han flyttar dit, tar över en fabrik, framgångsrik fabrik från en jude, och börjar producera krigsmateriell.
I programmet presenteras nya uppgifter. Walter Sommerlath var inte bara medlem i nazistpartiet.
Arisering, det var liksom att nazisterna hade ju en idé om att judar ska inte få äga någonting. De ska inte ha den här makten, ekonomin. Därför ska man ta bort deras förmåga att tjäna pengar. Och då är det liksom tyska nassar som tar över.
I tyska och brasilianska arkiv har Henrik Brandau Jönsson och kollegorna på Kalla Fakta hittat information om att Walter Sommerlath tar över fabriken från en judisk man. Billigt. Och det är inte leksaker han kommer tillverka.
Nej, man tillverkar inga leksaker på 40-talet i Berlin.
Vad tillverkar
han? Ammunition.
Kalla Faktas avslöjande blir en världsnyhet. Men Silvia och hovet förblir tysta.
Det som förvånade mig mest var att drottningen inte valde att prata med oss. För vi försökte intervjua henne. Vi sa att vi har de här uppgifterna, vi behöver en kommentar. Och hon svarar inte. Vad gör hon istället? Skriver ett privat brev.
Hon kan inte hålla sig här. Och hon som har varit så uppburen av medierna, hon tappar kontrollen.
Yes, hörni, det här är ett blått kuvert som det står direktör Jan Scherman på.
Några veckor efter att programmet sänds landar ett brev med kungligt sigill på hallmattan hemma hos TV4s vd Jan Scherman.
Ja, jag läste posten på morgonen, så jag kan säga lite milt uttryck, så blev jag ganska förvånad.
I brevet skriver Silvia att det inte är lätt att svälja att bli likställd med den tyske SS-officeren Adolf Eichmann.
Drottningen verkar tycka att hon nämns i samma sammanhang som den här kända krigsförbrytaren Adolf Eichmann. Men TV4 menar att det är en historiker som nämner Eichmann i programmet, men det handlar inte om Silvias pappa.
har Bolund såklart inte har gjort. För det är ju klart, han läckte ju det till pressen på en gång, och då blev det ju bara, då blev folk bara, vad fasiken händer liksom.
Men grejen är ju att vi har sökt, eller Kalla fakta-redaktionen har sökt denna drottning i veckor, månader för en kommentar. Och det är väl klart att jag uppfattar det här som ett sätt att gå under radarn för att tala om vad hon tycker.
Jan Scherman debatterar med hovets informationschef Bertil Ternet i TV4s Kvällsöppet.
Jag tycker det är väldigt viktigt att påpeka att hon gör det efter programmet. Det är ingenting att före försöka påverka eller styra eller ställa på något sätt.
Det här blir ganska rörigt, och den här debatten kommer pågå i flera år. Till exempel så släpper Kalla faktas redaktör Johan Åsard senare en bok där han visar att drottningen har skickat flera brev och hävdar att hon har liksom dragit i trådar i hennes så kallade nätverk av uppsatta personer för att försöka stoppa det här programmet. Och hovet vill inte kommentera de uppgifterna då, och så fortsätter det så här fram och tillbaka. Drottningen vägrar släppa frågan om sin pappa.
Jag tycker hon hade kunnat hantera det mycket bättre och bara gått ut och säga så, vad ledsen jag blir att få reda på om det här min pappa, jag visste inte detta, pappa har aldrig berättat det här för mig. Istället för att göra det så blir hon liksom yxtokig och sätter igång den här utredningen för att liksom kolla om vi har gjort något fel, om vi har hittat på någonting.
Drottning Silvia har nämligen beslutat att starta en egen undersökning av sin släkts kopplingar till Nazi-Tyskland.
Som svar på Kalla faktas avslöjande och den efterföljande debatten tillsätter drottningen en egen utredning. Hovets informationschef Bertil Ternet intervjuas i Sveriges Radio.
Drottningen kändes att hennes far framställdes i det här Kalla fakta-programmet på ett väldigt negativt sätt.
Utredningen får namnet De glömda dokumenten och leds av hovets egen riksarkivarie Erik Norberg.
Slutsatsen i Norbergs undersökning blev att Sommelat köpt fabriken till ett rättvist pris.
Hovets utredning menar att Walter, genom att byta den tyska fabriken mot mark i Brasilien, hjälpte den judiska mannen att fly undan nazisterna.
Det stämmer inte, det är falskt. Och jag förstår att de försöker skönmåla honom, men det stämmer inte.
Utredningen kritiseras. TV4 kallar den inte trovärdig och säger att den innehåller rena felaktigheter.
Men nu har alltså Kalla fakta gjort en granskning av granskningen så att säga.
Drottningen och hennes familj har levererat allt de kunnat hitta, säger hovets presschef som svar på TV4s kritik. Åsikterna om historieskrivningen går isär.
Jag tycker det är viktigt att visa sanningen. Och sen kan ju Silvia säga så här, det finns inte arvsynd. Det är så oerhört lätt, det finns ju ingen som dömer henne. Hon har ju ingen skuld i detta här. Men hon får ju skuld när hon försöker skönmåla det hela. Så att hon har ju själv målat in i sig sitt hörn där liksom.
Drottning Silvia har tillfrågat om hon vill medverka i Petri ID. Men hovet har tackat nej.
Ska vi vara ärlig?
Ja, tack.
I SVTs Drottning Silvia 75 år kommenterar hon avslöjandet om pappan flera år senare.
Nu har det varit 30 år sedan som han dog. Och så jag tycker nu räcker det. Jag får säga till svenska folket att jag är lång med det jag har hittat. Att jag vet att pappa inte är den person som man har försökt att måla.
När man pratar om Silvia så tror jag att väldigt många säger ja, visst, det var någonting med hennes pappa, ja. Men det är inte mer än så. Och det är det privilegiet som en kungafamilj kan ha som makthavare. De gör så mycket annat. De syns i så många andra sammanhang.
10 år går. Sen gör sig Silvias sida av familjen påmind i medierna igen. Den 23 december 2023 ljuder 21 skottsalvor genom Stockholm.
Försvarsmakten skjuter salut. Bussarna flaggar.
Ja, happy birthday Silvia.
Drottning Silvia fyller 80. Och den som vill kan skicka en digital hälsning via kungahusets hemsida. Själv firar hon med en privat middag på slottet för barn och barnbarn.
Enligt tidningen Aftonbladet är det enda hon har på önskelistan är att vi uppmärksammar Ukrainas barn och skänker pengar så deras tillvaro ska bli bättre.
Till firandet kommer också en bekant gestalt. Finklädd dagen till ära som inte syns till på ett tag. Till och med polisen har letat efter honom.
Omkring 15 nya åtal är på gång mot män som misstänks ha köpt sex.
En kulen höstkväll, 2 år tidigare, slår polisens människohandelsgrupp till mot en thai-massagesalong på Östermalm som ska visa sig vara Stockholms största bordell.
På samma bordell som den man med koppling till kungahuset som nyligen uppmärksammades för misstänkt sexköp.
Patrick Sommerlath, Silvias brorson, fyllda 52 och fortfarande bosatt på Drottningholms slotts ägor.
Efter att han uppmärksammades för den där misshandeln på East på 90-talet så har han bland annat jobbat som DJ, drivit en exklusiv medlemsklubb för rika, startat en dating-app för hundar. Och nu misstänks han alltså av polisen för sexköp på den här thai-massagesalongen.
Patrick Sommerlath nekar till anklagelserna. Han hävdar att han besökt massagesalongen för sina ryggproblem. Men när polisen bestämmer sig för att delge Patrick misstanke om brott är han spårlöst försvunnen.
Han svarar inte i telefon och när polisen åker ut till hans hem på Drottningholm så är det ingen som öppnar fast hans bil står utanför och en lampa är tänd i huset. Till slut passerar preskriptionstiden för det här brottet och han kan inte längre åtalas.
Drottning Silvias brorson Patrick Sommerlath bryter nu tystnaden efter det misstänkta sexköpet.
Men till slut så träder Patrick Sommerlath fram och han gör då en intervju med Svensk Dams Johan T. Lindvall. Där säger han att han är oskyldig, han har inte köpt sex, men han erkänner att han höll sig undan polisen och åtalet.
De kritiska blickarna riktas mot kungen och drottningen.
Kanske speciellt drottning Silvia som håller en väldigt hög profil när det gäller utsatta barn och trafficking och sexuella övergrepp och sådär.
Hovreporter Jenny Alexandersson i Aftonbladet TV.
Man anklagar hovet för att inte ha varit behjälpliga, att man inte hjälpt tillräckligt mycket för att hitta Patrick Sommerlath när han ska delges det här.
Till en början tiger hovet om saken. Patrick Sommerlath är inte en del av kungafamiljen, heter det. Men till slut uttalar sig kungen. Via sin kommunikationschef meddelas att han och drottningen tar starkt avstånd från att personen valt att inte vara nåbar vid delgivningstillfället och ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. Enligt hovet har kungafamiljen haft ett gott samarbete med polisen.
Det är enda gången tror jag som kungen har bett om ursäkt faktiskt. Att så här skulle man inte göra. Det var olyckligt att det blev som det blev. Men där fick de ju kritik. Men allt rinner av den här kungafamiljen därför att de är så pass populära.
Det var så spännande. Varje dag är annorlunda med olika uppgifter. Och det är mycket som är nytt och det är mycket man lär sig. Det är underbart.
Många år har gått sedan lilla Silvia stod på fartygets däck och spejade mot Brasilien. Resan har gått via Tyskland till Sverige och kungahuset.
Det finns ingen kvinna som har innehaft det här ämbetet som gemål till en kung i Europa så länge som hon har haft det.
I nästan 50 år har hon varit Sveriges drottning i med- och motvind.
Drottning Silvia sa en gång att i vårt liv har vi så otroligt många privilegier. Men med de privilegierna kommer också ett ansvar. Och det ansvaret har man dygnet runt livet ut. Man kan inte säga att nu är jag ledig, för att man har sin position hela tiden tills den dagen man dör.
Trots att hon är över 80 fortsätter hon att driva sina organisationer och utföra sina kungliga plikter. I soffan på hennes kontor på slottet ligger en kudde med den broderade texten "It ain't easy being queen".
Silvia, hon har ju haft en enorm betydelse för att världens mest socialdemokratiska, moderna, progressiva, jämställda land ska ha en kungafamilj som de flesta tycker är underbar eller okej.
Silvia är inte längre Sveriges populäraste kvinna. Istället toppar hennes ena dotter liknande listor. Victoria, som liksom kungen gift sig med en vanlis. En dag ska hon ta över drottningrollen.
Vad är det för ett Sverige som kronprinsessan kommer att se framför sig när hon blir drottning?
Jag hoppas att det är för att hon får ärva då ett fint Sverige, ett vackert Sverige.
Du har lyssnat på Petri D om drottning Silvia. Det här avsnittet gjordes av Sara Olsson tillsammans med mig, Vendela Lundberg. Mixningen gjordes av Fredrik Nilsson. I appen kan du höra fler avsnitt av Petri D om den svenska kungafamiljen. Sök bara på, just det, Petri D. Det här avsnittet släpptes hösten 2025 och gjordes av produktionsbolaget Dist för Sveriges Radio. Tack för att du har lyssnat.
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.